Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Och sen så blev den här Zeus-statyn i Olympia betraktad som liksom höjdpunkten på hela den klassiska konsten. Ungefär som vi idag liksom kan beundra Leonardo da Vinci eller Michelangelo. Det går liksom inte att komma längre i den traditionen. Man får börja måla kuber och trianglar eller något annat, va?
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Avsnittet idag handlar om antikens sju underverk och gäst är Allan Klynne, filosofie doktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till den briljanta boken Antikens sju underverk. Att pyramiderna i Egypten och kolossen på Rhodos är med på listan känner nog många till, men vilka är de andra underverken? Varför byggdes de och hur försvann de? Och varför togs ett verk bort från listan på medeltiden och ersattes med ett annat? Allt det här får vi svar på i dagens avsnitt. Välkommen Allan Klynne till Bildningskomplexet.
Tack så mycket.
Idag ska vi ju prata om de antika sju underverken. Jag tänker att vi börjar med en sån här liksom pedagogisk effekt här. Att säga vilka de här verken är så att lyssnarna vet det från början och sen så kan vi fördjupa oss i några av de här verken. Och jag får väl testa mina vingar här på vilka de är, så får du rätta mig om jag inte har rätt då.
Ja visst, kör på.
Vi har Keopspyramiden i Giza, Egypten. Sen har vi de hängande trädgårdarna i Babylon. Och sen så har vi Zeus-statyn i Olympia i dagens Grekland. Och sen så har vi Artemis-templet i Efesos i dagens Turkiet. Och sen har vi mausoleet i Halikarnassos i dagens Turkiet Badrum. Staden Badrum. Och sen så har vi kolossen på Rhodos. Och sen har vi sista då Faros, eller fyrtornet på Faros utanför Alexandria i Egypten.
Helt korrekt.
Bra. Men låt oss börja med att prata om det här med listor. Det verkar ha varit en grej redan på antiken att göra listor över saker. Hur bildades den här listan?
Ja, men människor har väl en längtan att systematisera och katalogisera, och man kan gå tillbaka till babylonierna och deras stjärntabeller och annat. Men det som satte igång underverkslistorna, det var Alexander den Stores erövringståg då han besegrade Perserriket. Vi tågade ut från Makedonien i norra Grekland och tog sig ända bort till Indien.
Nu är vi på 300-talet före Kristus.
Jajamensan. Mm. Och en av hans lärare var ju filosofen Aristoteles. Så att han tog ju med sig Alexander då, alltså en stab med forskare skulle vi kunna säga, som började anteckna om alla djur och märkliga stenar och annat man hittade. Så att när Alexander den store dog och vi kommer in i den så kallade hellenistiska tiden, va, olika riken som uppstod under hans efterträdare, så började man då sätta ihop listor över det som fanns i de här territorierna. Och framförallt i Alexandria i Egypten, som man också erövrade och blev ett rike, så grundades ju ett stort bibliotek, antikens största bibliotek. Och där var det en, ska vi säga, överbibliotekarie som verkar ha varit den första som satte ihop en lista över antikens sju underverk på 270-talet före Kristus ungefär.
Så det är första gången vi ser en lista där de här sju verken nämns i den, eller inte i den, det finns ju ingen kronologisk ordning så, men där de i sin helhet finns.
Ja, inte riktigt, därför att de här textsnuttarna man har av honom, där är det bara tre av underverken som finns, och bland annat ett som inte hör hit kan man säga. Utan vi kan följa successivt hur den här listan liksom blir mer och mer komplett. Och man har hittat Alltså när man skalar av ett mumieemballage, mumier då, när de var inpackade i återanvänt papyrus, så hittar man den äldsta listan från 100-talet före Kristus som är komplett. Men sen nämns några underverk av vissa antika författare, romare bland annat och greker, och andra nämner, har ett annat litet urval och så. Men den här, den bästa beskrivningen av alla de sju underverken, då får man gå ända fram till 300-talet efter Kristus. Alltså nästan bysantinsk tid när romarriket har blivit kristet.
Om vi bara kort uppehåller oss vid, vad är det som gör att ett verk hamnar på den här listan? Jag menar, det är sju stycken verk av alla verk som människan har skapat. Vilka är kvalifikationerna skulle du säga?
Ja, för det första är det någonting som, precis som du sa, det måste vara någonting som människor har byggt. Det är alltså inte några häftiga vattenfall eller liksom naturfenomen, utan det verkar verkligen vara koncentrerat till sevärda saker som människor har gjort. Och sen så ska det vara sju då. Och sju är ju ett gammalt heligt tal. Går ju tillbaka till sumererna. Och jag menar, vår sju dagars vecka går jag tillbaka ända till deras tidräkning. Och vi har, du vet, Gud skapade världen på sju dagar och den sjuarmade ljusstaken och sju svåra år och sånt där som nämns, va? Eller sju rätt på lotto. Så att det gällde att hålla det till sju. Alltså bytte man ut den, ja, då var man ju tvungen att ta in en annan. Så det växte aldrig så kraftigt som idag. Om man jämför med UNESCOs världsarvslista då, liksom våra moderna underverk som vi vill skydda. Det startade ju för 50 år sedan, va, i början på 70-talet. Nu är det uppe över 1000 världsarv eller underverk.
Mm. Vilket gör att det på något sätt tappar sin poäng lite grann. Det är ju häftigt att...
Ja, eller hur? Ja. Eller hur?
Mm. Men okej, låt oss djupdyka i några av de här verken då. Jag tänker att det som verk som alla känner till, det är ju Keopspyramiden i Egypten. Och det är ju egentligen, det är flera pyramider. Jag har varit där, det har ju du såklart också. Men man kanske kan prata om tre kända pyramider, men det är väl bara en av dem då, den här största Keopspyramiden, som är underverket.
Nej, det är faktiskt lite oklart. Man ska nog tänka sig att det var alla tre tillsammans. En del romerska författare nämner bara två. Alltså vi pratar ju om Keops, Kefren och Mykerinos, som de uttalas på grekiska då. Medan andra koncentrerar bara på den minsta, Mykerinos. Men det var nog sammantaget, va? Hela denna anblick när man kliver upp där från Nilen och kommer upp på platån av de här gigantiska byggnadsverken. Så att,
Och det som jag tycker var häftigt som du skriver i din bok, det är ju att även för antikens människor så var pyramiderna otroligt gamla. Jag menar, de är från 2500 före Kristus. Så även för en antik människa var det liksom obegreppbart gammalt.
Ja, den tidsrymden är ju längre, alltså om man tänker sig en romare vid Kristi födelse, än vad vi, tiden som har gått sen vår tidräkningsbörjan, va? 2500 år. Och pyramiderna sticker ut lite grann i den här samlingen, för det har ju ingenting med grekerna och romarna att göra, utan det var just det att det var så obegripligt gammalt. Man visste ju inte exakt när de hade byggts. En del höftar till med för 1000 år sedan och andra för 3500 år sedan. Därför det fanns ingen bra information att tillgå. Egyptiska prästerskapet liksom serverade lite skrönor åt dem och sånt där. Va? Det är ju helt otroligt. En grekisk författare säger att stenarna på marken liknar linser. Och guiderna sa att det här är förstenad mat från de som byggde pyramiderna. Ja, det kan mycket väl vara så. Så de svävar i okunskap och därför har vi heller inga säkra uppgifter om hur de byggdes till exempel.
Nej, men låt oss prata lite om det. Först och främst, vad var syftet med pyramiderna?
Ja, syftet var ju att de skulle vara en grav för farao, landets kung. Och att de tog sig det uttryck de gjorde. Det möjligtvis var att, alltså det fanns ju tidigare former av gravar, enklare, va? Men att den här enorma konen, eller rättare sagt pyramiden då, bildar någon sorts kontakt mellan himlen och jorden, och att genom att dyrka faraon, alltså det var ju tempel i anslutning, så kallade dödstempel, där man fortsatte att dyrka dem efter att de var döda, så kunde man upprätthålla mat, som det hette, alltså den kosmiska balansen eller världsordningen. Så att det var inte bara ett skrytbygge, utan det var liksom fundamentalt för hela den egyptiska synen på sig själva och platsen i universum. Det här var något som garanterade då liksom att världen inte gick under, om jag säger så.
Och de här pyramiderna, de är ju från det som kallas det gamla riket, eller hur? Som är på något sätt det äldsta av forntida Egyptens riken. Sen slutar man att göra de här ståtliga pyramiderna. Vad är det som gör att liksom den första eran kan bygga de här otroliga verken, men inte senare?
Ja, de hade, alltså de tillkommer en tid när det forna Egypten, ska vi säga, får en väldigt centraliserad statsförvaltning, och hela det här engagemanget att kunna kalla in sina undersåtar för att göra detta på något vis vann acceptans. Sen blir ju pyramiderna mindre och mindre, alltså man har blivit lite overkill på något vis. Men det man byggde i senare tider var ju minst lika fantastiskt på andra sätt. Tempel, kolossalstatyer och alla de här fina grejerna man kan se i Tutankhamons grav, det var ju över 1000 år senare.
Just det. Men jag skulle vilja höra lite grann om den här otroliga gåtan då, hur de byggdes. För att jag är av judisk bakgrund, och en sån här klassisk judisk historia som vi bär med oss under den judiska påsken, så där, som man pratar om, det är ju träldomen och slaveriet under egyptierna. Och att bland annat så var det att judarna byggde pyramiderna. Var med i alla fall, judiska slavar var med och byggde pyramiderna, men det där är någonting som du tar upp i din bok är förmodligen en myt, att man hade inte slavar, och det finns inte heller några spår efter byggnadsställningar eller ramper eller något sånt där. Så, hur byggdes de?
Det är en fullständig gåta, alltså. Det finns ju inga ritningar eller beskrivningar, utan håller man på och gissar, va? Inom parentes sagt, alltså, slavar förekom väl, och egyptierna var inte så trevliga mot sina grannfolk och så, bland annat judarna du säger, men just i det fallet var det lite senare än pyramidperioden.
Det kanske jag som har fått där om bakfoten också.
Nej, men det går ju tillbaka på gamla testamentet, så att, men man kan ju tänka sig två stora rimliga alternativ, att man gjorde någon sorts ramp. Men problemet är att vinkeln på rampen blir ju högre och högre ju mer pyramiden reser sig. Och eftersom tekniken inskränkte sig till, kan vi säga, slädar, att dra stenblock över sanden, eller rullar, timmerstockar, va, så kan det inte vara för brant lutning. Och ska man hålla den här flacka lutningen, då blir ju den här rampen liksom flera kilometer lång och mer material än själva pyramiden. Så det där, det har man skippat. En rimligare förklaring är att det går ramper runt pyramiden, uppbyggda av sten och lera och så vidare. Men då uppstår problemen om man har släpat ett stenblock längs ena sidan och sen ska ta det runt hörnet och dra på. Hur får man det runt hörnet, va? Och dessutom så blir det en del som menar att det är så himla mycket byggnadsmaterial runt om att man ser inte själva pyramiden. Det måste vara svårt att beräkna vinkeln. Så att det finns en förklaring som redan Herodotos då på 400-talet, greken som skrev om det här, föreslog. Nämligen att man häver upp stenblocken med hjälp av hävstänger och genom att sticka in kilar bit för bit. För själva kärnan av pyramiden är ju lagd så att det ser ut som en stor trappa, va? Sen så täckte man det här med kritvit kalksten. Allt detta är ju borta idag. Så vi ser ju liksom bara kärnan av pyramiden. Och det där har man gjort experiment med. Det krävs ju bara några starka män för att liksom häva upp ett och kila upp ett sånt här några ton tungt stenblock. En meter, va. Och så skjuter man in det. Och sen häver man upp det en meter till och så vidare. Och på så, alltså, det låter ju provocerande enkelt. Och en grej med pyramiden är att många kan ju inte riktigt svälja det. Man tänker sig, du vet, snackar om utomjordingar och liksom en okänd teknik som har gått förlorad och så vidare.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då har vi de hängande trädgårdarna i Babylon. Och här tror jag redan, för många, det känner man kanske inte till. Eller så gör man kanske det, men Jag föreställer mig att många inte känner till vad det här är. Och först och främst, Babylon är en sån här beryktad plats eller beryktad stad som har fått ett väldigt dåligt rykte genom Bibeln, där liksom Babylon står för på något sätt en liksom urartad människans stad. Vad kan man säga om Babylon? Vad var det för plats?
Ja, Babylon var forntidens mest legendomsusade stad, kan man säga. En sorts New York eller Singapore eller Hongkong eller vad det nu vill likna det vid. Och den byggdes då, det är nere i Mesopotamien, landet mellan floderna som det betyder på grekiska.
Dagens Irak.
Precis, ja. 9-10 mil söder om Bagdad. Mm. Och har en jättelång historia från liksom 3000-talet före Kristus och neråt. Men storhetstiden, det var ju det så kallade nybabylonska riket under 500-talet före Kristus. Och det var ju då också kung Nebukadnessar intog Jerusalem och förde bort judarna i den babyloniska fångenskapen. Och du vet, flera texter i Gamla testamentet kom ju till under de åren när judarna levde där i exil. Mm. Men det var alltså en superrik stad med fantastisk arkitektur, stora murar och tempel och en korsväg för handel och kulturer då i hela Mellanöstern. Men det som stack i ögonen på judarna då främst då, och som har gett staden dåligt rykte, det var ju att man hade så kallad tempelprostitution. Och de här kärleksgudinnorna och så vidare dyrkades på ett sätt som många fann anstötligt och så, va.
Vad innebär tempelprostitution?
Ja, det var att för att hylla kärleksgudinnan så fanns det prästinnor då som var prostituerade. Och sen så har vi också den här berättelsen om Babels torn i Bibeln då. Så det här tornet, eller sikurater som de kallas här, plattformstorn som reser sig upp. Att de byggde det och liksom vredgade Gud som sen spred ut alla folk, den här babyloniska förbistringen, att alla talar olika språk och så. Så det har, och det har ju fångats upp sen även i den kristna traditionen, Babylon, den stora skökan. då är vi i Nya testamentet. Men då syftar man antagligen underförstått på Rom då. Då förföljer de kristna och så vidare. Så att Babylon har väldigt dålig klang genom hela västerlandets historia. Men det var en fantastisk stad, fantastisk arkitektur och full av kunskap om astronomi och naturen och mycket annat.
Och där har vi också ett av de sju underverken, då, de här hängande trädgårdarna. Och det är inte ens säkert att de här trädgårdarna har funnits, men det kommer vi komma in på. Men kan du beskriva, vad är en hängande trädgård?
Ja, egentligen är det väl, ska man väl kalla det en terrasserad trädgård. Att vi säger hängande, det beror på de latinska orden faktiskt då. Därför beskrivningarna säger att den var som en rektangel i sida, eller liksom en kub eller vad jag ska säga. Och antingen var planteringarna i terrasser på utsidan, eller också var planteringarna på insidan som en, du vet, en grekisk teater eller en romersk amfiteater eller så.
Mm. Så de går upp som trappor och där odlar, helt enkelt odlas det i de här kuberna på något sätt. Liksom.
Precis, och texterna då försöker överträffa varandra i fantasifulla beskrivningar. Hur rötterna hänger från himlen och hur blommorna liksom hänger i kaskader och vattenfall och sånt där. Men problemet är att alla texter som vi har tillgång till i alla fall är ju skrivna 500 år senare. Och då var Babylon sedan länge förstört.
Mm. Och finns det, för du beskriver ju i din bok olika utgrävningar som har gjorts. Och finns det inte ett spår av de här?
Jo då, det finns en hel del lämningar. Och det var ju tyska arkeologer under Robert Koldewey som började gräva här vid förra sekelskiftet. Och fick fram bland annat den här Ishtarporten med glaserat tegel. Fantastiskt blå och gula färger. Den finns, kan man ju se, i Berlin idag.
Det är värt ett besök bara för
att
det är en otrolig arkitektur.
Det finns även bra grejer kvar nere i Irak. Men dit är det ju tyvärr inte lika lätt att resa då. Vad var frågan nu?
Jo, men om det finns lämningar kvar.
Ja, just det. Och han hittade ju resterna bland annat av stadsmurarna som enligt andra lister var och också räknades till underverken. Så här kilskriftsarkiv, rester av tempelbyggnader, palats, Nebukadnessars tronsal, massor med grejer. Problemet är bara att det är liksom ingen av de här lämningarna som passar in på den här texternas beskrivning av den här trädgården, eller att den skulle ha legat vid Eufrat och så vidare. Och han var nästan piskad att hitta detta, för alla liksom frågade efter det. Och till slut så stötte han på en underjordisk konstruktion med valv och någon sorts schakt som han tolkade som hisschakt för säckar som man drog upp med vatten och så. Men måtten stämde inte, och senare har det ju visat sig att det där är bara någon sorts bastion in till den här stora processionsvägen. Så att det är en öppen fråga liksom. Ingen har liksom på ett övertygande vis identifierat någon av de här lämningarna som de hängande trädgårdarna.
Vilken tycker du är den troligaste teorin för dem? För du nämner ju att det är en forskare som framkastar att det inte ens Nebukadnessar, utan det är en annan härskare 200 år senare som kan ha gjort det på en annan plats, så att det inte ens var i Babylon.
Ja, det är en jätteintressant historia som provocerar många forskare. Va? För att till slut, när man liksom inte lyckades hitta det här, så var det en brittisk assyriolog som heter Stephen Hedelli som menar att man har sökt på fel ställe. Man har hållit på i 100 år och liksom missuppfattat allt. Och hennes poäng var att hon gick tillbaka och läste i gamla kilskriftstavlor och ser att det nämns ju egentligen ingenting om trädgårdar i Babylon. Och sen tittar de på andra grejer med British Museum, nämligen stenreliefer från Assyrien, riket som låg norr om Babylon. Och där finns det då, under deras kung Assurbanipal bland annat, avbildningar på hur kungen och drottningen sitter i något sånt här blomstrande landskap, och det är någon sorts akvedukter och det rinner vattenströmmar och så vidare. Och så står det också deras texter. Jag har skapat palatset makalös och trädgårdar. Och man har någon sorts skruvapparater för att leda upp vattnet från lägre nivåer till högre och så vidare. Så hennes poäng är att de hängande trädgårdarna måste ha varit i Nineve ungefär 100 år före Babylon. Och att när de grekiska och romerska författarna skriver de här så har de bara blandat ihop allting. För de säger ju bland annat att de blandar ihop de här huvudstäderna. Babylon var huvudstad i Assyrien och så.
Ja, det är ju jättespännande att tänka. Yes, vi går vidare till statyn, Zeus-statyn i Olympia. Där tror jag vi har, där vi inte har med oss våra lyssnare längre i att känna till det här. För det är ju i dagens Grekland så är det ett tempel där man bygger en staty av Zeus. Varför gör man det?
Ja, det är Olympia och det är ju därifrån vi har de olympiska spelen. Vart fjärde år. Började 776 före Kristus. Och Zeus var överguden som så att säga beskyddade spelen. Det var, då skulle det råda fred. Grekerna, de grekiska staterna låg ju i krig med varandra ofta. Så. Men när det var olympiska spel, då skulle man idrotta och ära gudarna. Och Zeus beskyddade detta. Så att med tiden byggde man ett jätteflott tempel till honom. Då är vi nere i mitten av 400-talet före Kristus, alltså under klassisk tid. Och det hänger delvis samman med att efter perserkrigen, när perserna hade försökt erövra Grekland och de slogs tillbaka vid Marathon, Thermopylos, Salamis och alla de här slagen, så hade ju bland annat Aten plundrats. Och Aten, när de började sitt återuppbyggnadsprogram, då tittar de på det här templet i Olympia. Så att först bygger man ett jätteflott tempel till Zeus i Olympia. Sen bygger Aten det här jättefina templet Parthenon som vi än idag kan se på Akropolis. Och i det så får då en konstnär som heter Phidias i uppdrag att göra en staty av Athena som är över 11 meter hög i guld och elfenben. Och då tycker de i Olympia att de vill vara ännu bättre, så de lockar över Phidias dit. Och han får uppdrag att göra en staty av Zeus som ska bräcka Athena då. Och den utformas som en sittande man, guden då, på sin tron. Håller en nike i ena handen, en segergudinna. Och den har man räknat ut måste varit över 12 meter hög. Men grejen var att han satt där inne så att huvudet stötte nästan i taket. Och det fanns en del lite gnälliga kommentarer då att om han hade rest sig upp så skulle ju taket ha gått sönder.
Just det. Och Phidias, han är ju, om vi tittar på de två tidigare verken som vi pratade om, så vet vi inte vem som ligger bakom dem. Men Phidias är den första karaktären hittills då, i vårt samtal som, där vi vet att det var han som gjorde skulpturen, som jag förstått då var i guld och elfenben, eller hur? Vem är Phidias?
Han var en berömd konstnär som hade haft de här toppstjärnorna som lärare. Myron, han som var den här diskuskastaren, och Polykleitos, skapa kontraposten. Allt det här, alltså den grekiska konsten hade precis tagit klivet in i den här att avbilda kroppen realistiskt så att säga. Men ändå väldigt idealiserat naturligtvis. Så att han fick uppdrag att smycka allt det här på Akropolis. Och förutom Athenas statyn så kopplar man samman honom med den här berömda frisen på Parthenon-templet. Så att han var sin tids mest berömda grekiska konstnär som han ville komma åt. Och sen så blev den här Zeus-statyn i Olympia betraktad som liksom höjdpunkten på hela den klassiska konsten. Ungefär som vi idag liksom kan beundra Leonardo da Vinci eller Michelangelo. Det går liksom inte att komma längre i den traditionen. Man får börja måla kuber och trianglar eller något annat. Va? Så att, men det lustiga är att vi får gå till de romerska texterna innan vi stöter på detta. Cicero och Plinius och andra som skriver att Phidias är oöverträffbar. Alltså hans Zeus i Olympia är liksom konstens höjdpunkt.
Mm. Och sen försvinner den här statyn spårlöst.
Ja, alltså det här statyn finns ju i drygt 800 år. Och att den försvinner hänger ju samman med att romarriket blir kristet. Och att det bara är den rätta kristna läran, det vi kallar katolska läran då, som tillåter. Udden var ju riktat mot alla möjliga kristna heretiker och avvikande lärare. Men som en följd av det så blev ju även alla hedniska religioner förbjudna. Och som vi nämnde i början, att olympiska spel, det var ju en fest för gudarna. Va? Så att olympiska spel förbjuds. Hela Olympia, det här tempelområdet, det kryllar ju av tempel och fina byggnader där, eller gjorde, spärras av. Och sen är det en östromersk kejsare som sitter i våra dagars Istanbul och Konstantinopel som beordrar att det ska brännas ner vid mitten av 400-talet. Så en del tror att statyn brännas upp i den här ikonoklasmen, skulle vi kunna kalla det. Andra menar att det måste varit alldeles för dyrbart. Man måste ha recyclat materialet och återvänt allt guld och elfenben. Men sen finns det ytterligare en uppgift att det var en rik hovman i Konstantinopel som lät montera ner den och tog med den till Konstantinopel och hade liksom ett privat museum där han samlade ihop klassiska statyer som de kristna inte än hade slagit sönder. Men det, hans hus eller museum brann i sin tur upp någon gång på 500-talet, så sen försvinner den. Så vi vet, som så ofta med antiken, är det svårt att säga exakt vad som hände.
Vi tar oss vidare till nästa underverk som är mausoleet i Halikarnassos, som det hette då, som är dagens Bodrum i Turkiet. Och det är spännande, tycker jag, med flera av de passager i din bok som visar hur de här antika verken har liksom återverkningar i vår tid. Och att vi överhuvudtaget säger mausoleum idag för en plats där vi bevarar framstående döda personer, det kommer från det här, för att det var en kung Mausolos som fick det här byggnadsverket till sig av sin fru då, som jag förstår
Artemisia,
precis. Den historien är ju ganska känd, så hur hon sörjer sin döde make.
Ja, det är ytterligare ett exempel på att de antika texterna mest berättar såna här bitvis snaskiga och anekdoter om de här, men inte beskriver underverken. Alltså, bakgrunden är att i Karien i nuvarande sydvästra Turkiet låg det ett rike som var en satrapi eller en provins eller lydrike till perserna. Och där härskade, i början av 300-talet kom en familj som hette Hekatomniderna till makten. Hekatomnos var den här persiske satrapen. Och hans son, de höll till i Mylasa, en ort lite inåt landet då. Hans son, Mausolos, flyttade huvudstaden till Halikarnassos nere vid kusten. Och han älskade, och hans syster Artemisia, det var en hel syskonskara, de var fem syskon. Hans syster Artemisia, som han gifte sig med, det här är ju lite stil med de egyptiska faraonerna, syskonäktenskap. De älskade allt grekiskt och hade hyfsat manöverutrymme som lydrike under perserna att följa den linjen så mycket de ville. För Grekland var lite på nedgång. Den här, vi är precis i skarven innan Alexander den store kommer med sin revansch. Va? Så att han erövrade flera grekiska öar, Rhodos, Chios och så vidare, och byggde upp sitt rike och satsade på att konstruera byggnader i grekisk stil. Alltså inte i persisk orientalisk stil, utan grekisk. Men det blev lite blandat med arkitektoniska grejer. Och det är fantastiska byggnader. Det är svenska arkeologer som har grävt ut, bland annat Lilla Branda, en helgedom som ligger mer uppåt bergen. Men han och Artemisia kom till slut fram till att de skulle bygga ett gravmonument över sig själva. Och han dog ju före henne, och hon dog ett par år senare. Och eventuellt var det hon som färdigställde det, eller också blev det färdigt efter hennes död också. Och sen så kallades den här byggnaden då för mausoleion efter kungens namn. Och det blev mausoleum. Och när kejsar Augustus 300 år senare byggde sitt eget gravmonument, så började man kalla det mausoleum. Mm. Och det är därifrån vi har ordet.
Mm.
Men själva historien med det här syskonparet som härskade, det är ju den som är lite skruvad. Därför att när Mausolos dog så sörjde Artemisia sin bror och tillika make till den grad att hon lät ju ta askan efter hans lik då från likbålet och hälla ner i en bägare med vin som hon drack upp då i, för att få ha honom kvar hos sig och sånt där som det berättas. Och om det är sant eller inte, det vet vi ju inte, men det har fascinerat konstnärer i senare tider och så. Man kan se oljemålningar, hon sitter där bland byggblocken och dricker ur en pokal.
Mm. Wow. Och här har man ju hittat väldigt mycket. För du berättade ju om en spektakulär uppgrävning där man i stort sett liksom äntligen hittar detta mausoleum. Vad hände här?
Ja, det är en ganska komplicerad förhistoria, men till slut så kom det folk från British Museum på mitten av 1850-talet, fick tillstånd då av det osmanska riket att utföra utgrävningar. Och man letade och letade där och till slut stötte man på det som var lämningarna. Man hittade kolontrummor, alltså bitar av kolonner, skulpturfragment och annat. Det mesta var väldigt sönderslaget för det hade trillat ner på den här stenplattformen runt mausoleet. Men en del hade trillat ner i en slänt som låg nära, va, så att det landat mjukt. Och det här packade engelsmännen ihop och tog med hem till London, och man kan se en hel del statyer, både lejon och annat, men också ett par, en man och en kvinna som man tror är Mausolos och Artemisia. Men grejen var att det gick ju ganska primitivt till, det var inga arkeologer, det var sjömän från den brittiska flottan som stod där och hacka, och man hann inte få upp allt eller göra ordentliga mätningar. Så att hur gravmonumentet såg ut har varit jättemycket debatt kring. Därför det finns beskrivningar i de romerska texterna, bland annat om hur lång omkretsen var, hur långa sidorna var och höjden. Problemet är bara att de här siffrorna stämmer inte. Alltså omkretsen är för lång och om man då anger en viss längd på sidan och så här, det går inte att få ihop det. Så att och var satt alla de här statyerna? Det handlar om hundratals statyer i tre olika storlekar. De största var 3 meter höga. Sen fanns det de som var låt säga drygt 2 meter, och sen fanns det de som var i naturlig storlek plus massor med små mindre reliefer och sånt där. Så att det dröjde till 1970-talet innan danska arkeologer från Århus i Danmark under professor Jeppesen fick tillstånd och återvände dit och startade en ny utgrävning som man nådde fram då till de egentliga resultaten.
Ja, och där hittar man flera avgörande bitar som gör att man kan få en uppfattning om hur det såg ut, eller hur?
Ja, man kammar igenom allt det här som engelsmännen hade lämnat då 120 år tidigare. Frilade hela området och dokumenterade och mätte noga. Och då kunde man ju se att alltså i klippgrunden är det en stor gravkammare då uthuggen. Och man kom fram till att hela bygget bygger på moduler om 10x10 fot eller 3x3 meter. Så att man kunde etablera omkretsen och längden på sidorna, och det passade delvis de antika textuppgifterna. Och så kunde man räkna ut även sektionen och hur högt det hade varit, för man hittade bitar från det som faktiskt varit en trappstegspyramid på toppen med tassavtryck från de här stenlejorna och hur de hade stått. Och man hittar också ett arkitravblock, det är alltså stenen som ligger mellan två kolonner. Och alltså sidorna på det här blocket ska ligga precis i mitten av kolonnen, va? Axialen som det kallas. Och på det viset kunde man också räkna ut hur många kolonner det hade varit och omkrets och så vidare. Och kom fram till att mausoleet hade bestått av flera olika etage, det ena mindre än det andra. Och identifiera de här olika skulpturbitarna och hur allting hade sett ut. Så att, ja, det dröjde ju alltså fram till 80-talet innan vi fick en korrekt bild av det här underverket.
Yes. Vi ska fortsätta att vara i Turkiet. För vi ska till Artemis-templet i Efesos. som ligger i nuvarande Turkiet. Och det här tycker jag är en fascinerande historia, för Artemis, för de som är bekanta med grekisk mytologi, vet att hon är ju en av alla möjliga gudar som de har. Hon är ju jaktens och månens gudinna. Som när jag lärde mig, när vi läste grekisk mytologi i skolan, så var ju inte liksom Artemis en av de stora stjärnorna, utan det var ju snarare liksom Zeus och Hera och Apollo, Dionysos och de här. Men Artemis var en superstjärna,
ja,
på den här platsen. Varför dyrkas hon?
Ja, många av de här grekiska och även romerska gudarna är ju ganska luddiga i kanterna. De kan ju ta olika gestalter och sammansmälta, så att säga. Och Artemis, okej, okay, jaktgudinna. Men grekerna hade ju koloniserat västra Turkiet på sen bronsålder, liksom, ja, tusentalet, runt 1000 före Kristus. Och där fanns det redan tidigare en kult av en fruktbarhetsgudinna, eller den stora gudinnan. Och på något vis så kombineras de här ihop och blir den här lokala, den stora Artemis i Efesus. Som liksom har drag av både grekiskt och orientaliskt, kan vi säga.
Du beskriver också henne som, eller man såg henne som någon slags amazon, va? Nästan som att amazonerna, de här krigarkvinnorna, hade dyrkat henne också.
Ja, det fanns en legend om att amazonerna hade varit med om att grunda hennes tempel. Arkeologiskt kan man ju se att det går tillbaka till bronsåldern. Men någon gång på 700-talet före Kristus så anlägger man en enklare liten inhägnad, stenbeklädd. Och så har man förmodligen en xoanon, som det kallas, en kultbild i trä, som är nästan som en stock då. Alltså det här är ju 300 år före Fidias till exempel, som man smyckade med halsband med bärnsten och små bin och andra så här fruktbarhetssymboler. Men på 500-talet, det var före Kristus, det är då det verkligen sätter igång, för då har vi den här kung Krösus i Lydien, och det var ett annat rike i nuvarande Turkiet. Han har ju rykte om som att vara så otroligt rik, och det är stora guldfyndigheter i floderna där, va?
Och det är det vi fortfarande har idag i vårt språk, vi säger rik som en Krösus.
Jajamän.
Det kommer därifrån. Det är också, jag älskar sånt här, att vi liksom, någonting som hände 500 år före Kristus är liksom med i vårt språk idag.
Ja, det är ett bra exempel på hur antiken lever vidare, och att det finns en poäng att känna till de här grejerna. Men han beslutade sig för att sponsra ett jättetempel som skulle vara byggt helt i marmor. Och det mätte 57 gånger 112 meter. Det var liksom det största marmortemplet i historien. Och det finns spännande beskrivningar av hur man liksom byggde trätrummor runt kolonnbitarna, och oxar fick dra fram dem, och hur man reste väggarna och så vidare med hjälp av sandsäckar, och så man släppte ut sanden så att stenarna satte sig på plats och så. Så att det blev ett fantastiskt fint och stort tempel i marmor då, känt som antikens största, även om det sen kom några som var ännu större. Men det var inte det som var det riktiga underverket. Som vi sa i början, underverkslistorna kom till på 200-talet före Kristus. Och grejen var att det här templet brann ner år 356. Och det berodde på att det var en attentatsman som satte eld på alltihopa. Herostratos.
Ja, Herostratos, precis. Man brukar ju prata om en herostratisk gärning. Eller det är att man vill uppnå ryktbarhet genom att göra, man uppnår ryktbarhet genom att göra något kriminellt, så att säga, en illgärning.
Precis, och det beror på att när man förhörde honom efteråt, alltså han erkände, det var jag som gjorde det här, och när man förhörde honom så, och man undrar varför detta helgerån, och det var för att jag ville bli berömd. Och idag så finns det ju det här Herostratos syndrom kallas det är terrorister och andra som gör förskräckliga saker bara för att få uppmärksamhet.
Mm. Så det är ytterligare ett exempel då, där både Krösus och Herostratos har levt kvar i vårt språk idag och färget. Så det är helt enkelt att han var den första på något sätt gärningsmannen som vill bli känd genom att göra något dumt.
Ja, precis, det kan man säga. Men det finns en liten twist i det hela. Därför att folk var så upprörda så att man sa att man skulle aldrig nämna hans namn. Det fanns till och med folkförsamlingsbeslut på det. Man skulle tiga för just därför att den inte skulle bli berömd. Och när man läser de antika källorna så är nästan allihopa gör det. Det är bara en som försäger sig. Och det är en geograf, han beskriver, Strabon heter, han beskriver allting i hela världen från Spanien till Indien. Och apropå det här då så säger han liksom en bisats, och det var förresten där Herostratos som tuttade eld på det. Så det är tack vare den enda meningen som vi känner till det här namnet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer vi till de två sista underverken som jag ser som, du får rätta mig om jag är fel, men de är kanske lite, eller framförallt den sista som vi ska ta upp, kanske lite udda i sammanhanget, men vi har kolossen på Rhodos som vi ska ta upp, som är det näst sista underverket. För de som har semestrat i Grekland och varit på Rhodos, som jag tror många har varit, så är det är liksom på något sätt stadens bild. Den är lika känd som Globen för oss stockholmare. Att det är liksom den här berömda kolossen som står vid piren med vardera fot.
En på piren och en på fastlandet.
Exakt, ja. Så att båtarna kan åka under honom. Liksom så. Vem var den här kolossen?
Ja, det var en gåva åt solguden Helios, som var Rhodos skyddsgud. Och att man tog sig för att bygga den, det berodde på att det rasade ett fruktansvärt krig. Det var efter Alexander den stores död, alla de här generalerna konkurrerade med varandra. Och Rhodos var en demokrati, den försökte hålla sig fri från de här stormaktspolitiken. Men då kom det en av de här kungarna och lät bygga bland annat ett jättestort belägringstorn, 40 meter högt ska det ha varit. Krävdes hundratals, tusentals gubbar att släpa fram det där. Men rådierna försvarade sig så väl att han fick ge sig därifrån. Och då står det att som tack för det, som tack för att Helios hade räddat dem, så tog man vara på allt det här skrotet då, de här krigsmaskinerna. Och sålde eller gjorde om det och tänkte sig en gåva åt Helios. Och då beslutade man sig att göra den här kolossalstatyn. Så att statyn är alltså en votiva, alltså en gåva till gudarna.
Mm. Och du nämner ju att, och det här blev ju en sån här, det är som när någon berättar att jultomten inte finns, att den här kolossen kan omöjligt visa stått på det där sättet på piren. Det är i stort sett en omöjlighet.
Ja, allt det där man ser på vykort och t-shirts och så vidare, som i sin tur går tillbaka till 1700-tals ätsningar och så vidare. Det är ett missförstånd från medeltiden. Det var en italiensk pilgrim som skulle till Jerusalem och stannade till på Rhodos och undrade vad har den här kolossen varit. Och då sa de att den har stått här nere i hamnen, var med ena foten där ute på piren och den andra på fastlandet. Och det där var nog bara en folklig skröna som i sin tur kanske bottnar i en del dikter om den här kolossen som finns kvar från antiken. Där den står, det står någonting om att den skyddar både över land och hav, skyddar den Rhodos invånare. Va? Och då tänker man sig att den ska ha stått på det viset. Men den var alltså drygt 30 meter hög och det innebär att den skulle ha gått ner i spagat, va?
Det hade inte varit något vackert heller.
Nej, och dessutom så stod den ju kort tid, bara knappt 60 år innan den rasade om kull. Mm. Och sen låg den kvar av pietet, som det står, eftersom det var på ett heligt område. Det var ju en gåva till gudarna. Så den låg kvar i liksom 800 år, långt in i medeltiden.
Helt otroligt.
Som en stor skrothög. Så man beundrade då att man hade kunnat bygga en sån över 30 meter hög staty. Och det tyder på att den måste ha stått i ett tempelområde. Kan inte ha stått nere i hamnen. Och man har sökt in i råd och stad där de här antika templen är inbyggda nu i riddarborgar och så, va, från korstågstiden kan vi säga. Men förmodligen stod den allra högst upp på Akropolen, alltså det höga berget bakom Rhodos stad, där det var tempel till Apollon och andra. För där man hittat stora, alltså Rhodos var känt för att de gjorde jättestora statyer och hade ugnar och kunde smälta metall och så vidare. Så att det har föreslagits att den logiska platsen är uppe på berget, där den också kan ses då av sjöfarare som kommer både norr och söder ifrån.
Och du berättade också att den får ett ytterligare snöpligt slut för att den återbyggs igen och får ett tragiskt öde en gång till.
Ja, det finns en senantik källa, Malala, som kom från Syrien. Han skriver att kejsar Hadrianus, som till exempel byggde Pantheon i Rom, som fortfarande står kvar och som älskade allt grekiskt, att han beordrade att man skulle bygga upp kolossen igen. Och att det faktiskt fanns en inskrift som berättade om hur mycket det hade kostat och så vidare. Men han verkade på 500-talet efter Kristus och är ganska, ska vi säga, darrig om historiska fakta och så. Så det är inte många som tror på det där. Och sen så har vi den kända anekdoten då att skrotet skulle ha, när araberna erövrade Rhodos, skulle de ha tagit vara på skrotet och sålt det till en judisk köpman som på 900 kameler försvann bort i östern med resten av kolossen. Och det där är också antagligen en skröna som speglar där när islam spred sig genom Mellanöstern på 700-talet, va? Det som tidigare hade varit kristna områden, då tyckte ju munkar och andra att nu världens undergång är nära. Och så hade man i de här moskéerna som byggdes upp, fanns det fantastiska bronskandelabrar och andra. Var kommer all metall ifrån? Är det kolossen? Jo, de har köpt kolossen och förstår du, det är liksom rottande pizzan historier. Det här går inte att bevisa, men man diskuterar kring det, därför att det är märkligt att så mycket metall skulle ha legat i 800 år och rostat utan att man gjorde någonting mer. Mm.
Och det sista underverket då, som är fyrtornet på ön, eller platsen Faros, som är idag utanför Alexandria. Det var det då också. Det här tycker jag är märkligt, för vi har pratat dels om de här olika heliga platserna och tempel för gudar, och vi har också pyramiderna som ändå är så nära gud. De försöker nå gud på något sätt. Och sen har vi plötsligt ett fyrtorn. Varför hamnar det på listan?
Ja, det är en jättebra fråga. Därför att nu är vi ju uppe i sex underverk och ska lägga till det sjunde. Men under antiken så var det sjunde faktiskt murarna runt Babylon. De har ju inte vi gått in på. Och hur kommer det sig då att det här fyrtornet trillar in på listan? Ja, det var ju visserligen antikens näst högsta byggnad efter pyramiderna, alltså drygt 130 meter högt, en skyskrapa, byggd då i början av 200-talet före Kristus. Mm. En helt fantastisk grej, men man tänker att det är ju inte stålbalkar och annat, utan det är bara sten på sten på sten. I botten en kvadratisk genomskärning, sen blir det oktagonalt och högst upp är det runt då. Det finns en del mosaiker och så som avbildar det. Men att det kommer in på listan beror på att då är vi framme i medeltiden. Därför att när romarriket blev kristet så blev alla de här gamla underverken kulturellt belastade, skulle vi säga idag, va? Det var ju hedniskt, va? Det var de här hedniska kungarna och allihopa, va? Med sina gravar och pyramider. Och då var det kyrkofäder eller biskopar och så vidare som började byta ut de här grejerna och tog bort Zeus-statyn till exempel och satte in Noahs ark som underverk och så vidare. Och det var då, alltså på 600-talet efter Kristus, i början av medeltiden, som man klämde in fyrtornet som ett underverk, va? Och det var massa med legender om hur det egentligen fungerade. Och sen också i arabiska källor kan vi läsa fantastiska berättelser om arabiska resenärer som klättrade upp där och mätte höjden genom att hålla en sten i ett snöre och så vidare. Och de spekulerade i att man kunde se ända till Konstantinopel.
Vilket man absolut inte kunde.
Nej. Och att det var Kleopatra som hade byggt fyrtornet. Så där. Det är massor med legender kring det hela. Det rasade för övrigt på 1300-talet och idag är det ju inbyggt i ett litet fort som ligger på den här ön Faros. Så det är ju inte mycket kvar av det.
Men det betyder i alla fall, utöver pyramiderna som är det enda underverket som idag finns kvar, så är det en god andra plats som fyrtornet intar. Vad gäller överlevnad, eller?
Nej, jag skulle säga att det går inte att komma ut där. Det är ett militärt område. Och man har mätt och man har dykt i vattnet utanför och så. Alltså man har kunnat mäta upp basen hyfsat. Det gjorde man för över 100 år sedan.
Precis, men jag menar att det överlevde fram till 1300-talet.
Ja, du menar så. Ja, det är helt riktigt. Ja. Alltså, det är långt fram i tiden. Annars kan man väl säga att mausoleet i Halikarnassos, det kan man ju faktiskt, om man åker till Bodrum på en badsemester, så kan man ju passa på att gå upp där i den arkeologiska parken och se prylarna och stenarna som ligger kvar där.
Just det. Men det här fyrtornet då, vem lät bygga det?
Ja, det var en kung som hette Ptolemaios den andra. De har ju så krångliga namn. Men det beror på att en av Alexanders generaler hette Ptolemaios, och så hette alla kungarna sen då, eller så kungarna, faraonerna med makedonsk-grekisk bakgrund. Och Alexandria utvecklades till liksom handelsnoden då, framför alla andra i Medelhavet. Därför att dels var det rikedomarna från Afrika som kom upp via Nilen, dels var det rikedomar från Orienten, från Indien och så vidare, som kom upp längs Röda havet, och sen skulle det pumpas ut i Medelhavet då till alla riken och kulturer runt om. Så att Alexandria blev ju den tidens rikaste stad, va? Och den, man byggde ju fantastiska parker och palats och tempel och annat, men också då som ett tecken på sin nyvunna ställning, va, bygga det här jättehöga fyrtornet, som alltså hade den praktiska funktionen då att lysa ut på havet, därför att kusten där i Nildeltat är ju ganska flack, man kan ju gå på grund, va, så att, men de hade ju en bra hamn, så att fyren fyllde ju en funktion.
Just det. Och jag gissar att, men du nämnde att den var 130 meter hög. Du säger att den är högre än stadshuset i Stockholm. Och det är ändå ganska, alltså när man tänker på det, att det här är någonting som gjordes då på 200-talet efter Kristus. Det är otroligt imponerande. Så att jag ifrågasätter inte att den är med på listan. Det är bara en udda fågel.
Ja, det är det. Men att den har kommit med på listan och att murarna i Babylon har fallit bort, det beror ju på att man under renässansen, alltså framåt 1500-talet, satte sig ner när man fick förnyat intresse för antiken och redigerade den här underverkslistan. För att under medeltiden växte den ju ut och fick ungefär 20-30 underverk. Man ville gå tillbaka till originalet, så att säga. Men av någon anledning så behöll man fyrtornet, men petade ut Babylons murar. Och sen dess har det varit, alltså det vi säger antikens sju underverkslista, är ju egentligen då en 1500-tals konstruktion. Så kan det gå.
Om du måste välja ut ett underverk som du tycker är det mest fascinerande, eller nu har ju du inte kunnat se alla, men det du läser och kan om dem.
Ja, jag tycker nog kolossen på Rhodos ändå. På något sätt kan man relatera till det. Det är lite som frihetsgudinnan i New York. Ja. Att få se hur den såg ut, det hade varit fantastiskt. Därför att man är oenig om, göt man den på plats? I sådana fall måste man ju lyfta ugnarna ända upp på 30 meters höjd. Eller bankar man ihop den här plåtar? Man vet ju inte riktigt hur den byggdes. Mm. Och du vet, inga stålvajrar, inga muttrar eller någonting hade man. Hur fick man ihop den? Det hade varit kul att se en sån kolossal staty i plåt.
Mm. Om jag måste välja ett underverk så jag, det här var ju liksom ingenting jag kände till så mycket innan jag läste din bok. Och det är ju mausoleet i Halikarnassos. För att dels så tycker jag det är häftigt att det här ordet mausoleum har det finns ju fortfarande som en, det är ju, jag menar, Taj Mahal är ju ett mausoleum. Så det är ju intressant att det ordet har överlevt, men också de här fascinerande historierna som omgärdar alla de här underverken, så tycker jag att det finns någonting som är så vackert med den här sorgen över att ha förlorat sin älskade, och sen bygger man upp ett gravmonument för att föreviga den här personen. Det finns någonting mytiskt eller liksom häftigt fascinerande i hela den tanken.
Ja, och det är det som jag kan hålla med. Och det är det som är kul och även lärorikt, eller bilden, om man ska säga, om antikens sju underverk, att vi har inte bara arkeologiska spår, utan vi har också de här texterna. Va? Det du berättar, det är ju texter. Och man kan ju titta på Stonehenge eller de här grottmålningarna vi har från stenålder och så. Det hade varit fantastiskt att ha några textbeskrivningar av hur de kom till. Men det har vi ju inte. Det är ju helt stumt. Mm. Men just i de sju underverkens fall så finns alla de här fascinerande berättelserna kring dem som sätter fantasin i rörelse än idag.
Mm. Jag vill avsluta med att säga att din bok var en väldigt fin ingång till det här ämnet, och det är liksom inte bara en fin exposé över byggnadskonst, utan också en otroligt lärorik historia om antiken. Och jag blev så full i skratt på det här, liksom det här förslaget som var för några år sedan, att man skulle plocka bort antiken från skolan, från skolundervisningen. Och det här tycker jag är ett sånt himla bra exempel på hur vansinnig den tanken är, därför att genom de här sju underverken får vi lära oss hur tidlös människan ändå är. Det är verkligen samma frågor vi har brottats med, och samma vilja att liksom estetiskt uttrycka oss, eller vad man nu vill, kommer till uttryck i de här sju underverken.
Tack, det var roligt att höra.
Ett jättestort tack för din medverkan, Allan.
Tack själv, kul att vara här.
Du har lyssnat på Allan Klynne i avsnitt 73 av Bildningskomplexet. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709 26 25 41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com/bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås också på mailadress beniminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram, som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa.
För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.